Halleluja, tack Herre. Vi tackar dig att din källa har fullt upp med vatten här. Ingen som kommer till dig behöver gå därifrån besviken eller otillfredsställd. Du är den som möter var och en. Du är den som är nära var och en som har förkrossat hjärta. Halleluja, var och en som närmar sig dig får också möta dig, därför att du kommer oss till mötes. Tackar dig för du gör det den här dagen, Herre. Du gör det genom ditt ord. Du gör det genom din ande. Och vill bara säga välkommen. Välkommen. Vi vill ha mer. Vi vill ha mer idag. Vi längtar efter mer. Vi längtar efter dig. Åh, himmelens Herre, vi längtar efter dig. Jordens Herre, vi längtar efter dig. Korolosh-shirabaralahaya. Vi tackar dig. Halleluja. Vi tackar dig. Tack för källan som flödar över. Tack för strömmar av levande vatten som bor i var och en som bekänner dig, Jesus. Vi bara ber att de strömmarna ska få flöda idag. Vi ber att de strömmarna ska flöda. Salamashid yala maganda no bogoria. Tack Jesus, mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer. Mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. Så jag ber dig, helige Ande, att du gör det vad du kan göra, att du mättar den här gudstjänsten med din närvaro, med din härlighet. Helige Ande, vi uttrycker vårt totala beroende av dig. Vi behöver din kraft. Vi behöver din väg. Vi behöver din vishet. Vi behöver din hjälp. Tack att du är hjälparen som har kommit all vår svaghet till hjälp. Tack att du är det nu. Här hos oss. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Härligt att se dig här idag. Än en gång varmt välkommen hit. Jag måste bara börja med att säga en sak. Jag har varit med i den här församlingen i över 30 år. En del kan ju tycka att det är en bedrift, men jag tycker det är en förmån. Och jag var bara så uppfylld efter i onsdags var det som vi hade gemensam bön uppe i missionskyrkan inför det som stundar nu i juli. Och jag var bara så tacksam över att få vara en del av den här församlingen. Tacksam över alla de människor som på olika sätt ställer sig ut i frontlinjen. Som älskar Jesus och som är villiga att lägga ner sina liv. Som gör vad som behövs för att Guds rike ska storma fram. Och jag känner mig ytterst privilegierad att få vara en del av den här församlingen. Så tack ska ni ha allihop. Ni som är med, ni som bidrar, ni som drar, ni som arbetar, ni som ber, ni som sitter här på söndagen men som springer resten av veckan. Det är ju underbart att få vara en del av den här församlingen. Jag tänker aldrig byta. Idag är det ju dessutom församlingens födelsedag. Inte den här församlingens födelsedag som någon påpekade, fast ändå lite. Därför att den här församlingen är ju en liten, liten del av den stora församlingen. Och den stora församlingen, den sträcker sig både över rum, det vill säga den finns över hela världen. Den här dagen så är det de facto miljontals, hundratals miljoner människor som har gått till kyrkan för att be och lyfta upp namnet Jesus. Vi är en liten del av det, men vi är också en liten del av den församling som sträcker sig över tiden. Många heliga som har levat för oss och som faktiskt har banat vägen för oss. Att vi kan vara där vi är idag. Vi kan inte vara det de förutan. Både de som var tidigare, alltså generationen för oss, men också århundraden för oss. Allt hänger samman. Allt hör ihop. Allting når sin fullkomling i Jesus Kristus. Och idag firar vi församlingens födelsedag, och det går förstås tillbaka till den första pingsten. Jag vet inte, men jag antar att alla har koll på att idag är det pingstdagen. Du behöver inte räcka upp handen om du hade missat det. Men det är ju en av de tre stora högtiderna i kristendomen. Och väl värt att uppmärksamma, väl värt att fira. Och vad är då pingstdagen? Jo, pingstdagen firas av oss till minne av att den helige ande blev verksam på den här jorden i det som föddes på pingstdagen, nämligen Guds församling. Och allt sedan dess har varit och är verksam i och genom de som tror på Jesus Kristus. Det är någonting att fira, vänner. Därför att utan den helige ande så vore vi inte här. Vi kunde inte på alls på inte i samma sätt. Vi kunde knappt på något sätt tjäna Gud eller tillhöra honom eller tro på honom. Men vi har fått en hjälpare. Han är här den här dagen. Han vill hjälpa dig och mig. Och pingsten, eller den heliga ande ska jag säga, förknippas ju ofta med vatten. Och vi ska också ha en liten sådan anknytning idag. Vi ska avsluta gudstjänsten idag med ett dop. Vi har tre unga män som vill följa Jesus i dopet. Och jag har träffat dem här på morgonen. Det råder ingen tvekan om vad som finns i deras hjärtan. Där bor Jesus Kristus. Och det är det som är kvalifikationen för att få bli döpt. Och döper gör vi i vatten. Och vatten spolas upp i detta nu för att fylla dopasängen här ute. Men vi förknippar också den helige ande med vatten på andra sätt. Jesus sa ju när han stod upp på högtiden och predikade, så sa han att de som tror på mig, från deras innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och detta sa han om anden, förklarar Johannes, för det står i Johannes evangelium. Och han förklarade därför att när Jesus sa det så var den helige ande ännu inte utgjuten. Så det var alltså en profetisk förutsägelse om någonting som vi lever, eller åtminstone kan leva i fullbordandet utav. Vi har inom oss en källa som aldrig tryter, som aldrig sinar, som aldrig läcker, höll jag på att säga. Det kanske är det som är problemet. Vi skulle låta det läcka lite mer. Men det finns resurser i varje Jesus-människa som är utan slut. Och Guds plan, ja, den framgår utav vad Jesus sa. Det ska flyta fram strömmar. Det ska flyta fram strömmar ur dig. Det ska flyta ur mig. Det ska flyta ur var och en som tror på Jesus Kristus. Och det underbara det är att det är ingenting som vi åstadkommer, det är ingenting som vi presterar. En källa, den har ett flöde någonstans underifrån, ingen vet riktigt var egentligen det kommer, men det slutar liksom aldrig, det bara skjuter på. Och så är det. Så upplevde de första lärjungarna, och de sa så här: vi för vår del, vi kan inte låta bli och tala om vad vi har sett och hört. Och då tänker du, ja, det var dem det. Det är annorlunda med mig. Det finns i dig med. Det finns där. Det är bara frågan om du tror på det och vill släppa loss det. Men vi talar också om anden i relation till vatten i några andra dimensioner. Vi brukar tala om anden som ett regn som faller. Och jag vill ta min sats där idag. Därför att av en speciell anledning kan man säga. Dels för att det är pingst. Men också därför att igår så fick jag ett mejl ifrån Sebastian Staxet. Sebastian är ju en av dem som kommer att vara med oss på tältkampanjen här nere, som ni säkert har talat om, 3-7 juli. Den har ju kommit till efter att Sebastian upplevde en kallelse att göra just detta. Och apropå det så imorgon tror vi så kommer 6000 böcker inplastade tillsammans med en tidning. Och vi ska dela ut den här boken. Den delades ut på Hågårdsskolan här om måndagen. Närmare 170 elever tog emot den här boken och håller på och läser den. Och vi kan väl be en bön just nu för dem. Det ska delas ut också på Aleholmsskolan. Och när blir det, Joel? Imorgon, okej. Men kan vi inte bara be en bön för de här böckerna som går ut? Böckerna ska delas ut i alla hushåll i Sävsjö kommun. Både i stad och landsort och landsbygd. Men vi gör dessutom lite extra för skolungdomarna. Vi tror att de kan må väl utav det. Och vi vet att för många av dem så har Sebastian varit en förebild, en hjälte. Mitt i all sin hopplöshet så blev han det, och därför så har han också deras öra på ett speciellt sätt. Men bara sträck dina händer, låt den här boken få representera både de vi delar ut på skolorna, men också det som vi kommer att dela ut i hushållen. Här så tackar vi dig för att det här är rakt och rent evangelium, nedskrivet med dagens språk för att nå människor. Vi bara ber här att den här boken ska nå fram, den ska nå målet i den här stan, i den här kommunen. Den ska nå målet med ungdomarna, eller hos ungdomarna på skolorna, Herre. Vi tackar dig, Herre, för du ska tala, du ska verka. Vi vet, helige Ande, att du verkar när vi talar i enlighet med ordet. Och Herre, här finns ett vittnesbörd om vad du är mäktig att göra. Här finns ditt ord omskrivet, Herre. Och vi bara tackar dig, helige Ande, för att du är verksam och att i var och en som får den här boken ska väckas en längtan, en hunger. Inte bara efter att läsa boken, men för att få del av den verklighet som den beskriver. Vi välsignar de här böckerna. Vi ber här om en riklig skörd. Varje bok, Herre, begär vi ska ge en skörd i form av människors frälsning. Vi ber för familjer, Herre, som ska komma till kunskap om sanningen och som ska bli frälsta. Vi ber, Herre, för skolklasser som ska bli förvandlade på grund av din underbara kraft. Vi ber, Herre, för atmosfärförändringar på skolorna i den här kommunen. Vi tackar dig, helige Ande. Du ruvar över skolorna. Nu ber vi att du verkar med dessa böcker för en varaktig och total förändring. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. Sebastian är, eller åtminstone igår var, i Israel. Har deltagit på Jerusalem Prayer Breakfast. Och så var han ute och for, som man ju gärna gör när man kommer till Israel. Och så gjorde han en ganska speciell upplevelse. Och det vill han gärna dela med dig. Så jag frågade igår när han skrev det här. Om jag fick dela det med församlingen, och jag ska bara rätta det först, skrev han. Och sen kom det en lite mer tillrättalagd version med rättstavat och allting. Så. Ja. Och då berättade han så här, och jag ska inte läsa igenom hela nu, men han berättade så här att han, Hans Weisbrott, och en pastor som heter Dan Blest från Uddevalla, de var ute och for i fredags och såg sig omkring i landet, och så talade Hans om Karmel, för de var i närheten, och så bestämde de sig för att vi åker upp på Karmel. Karmelstopp, därför att Sebastian har varit fascinerad av den här berättelsen som finns i Bibeln just när det gäller berget Karmel. Och vi ska se hur jag kan komma in. Jo. Runt 13.00 berättar Hans att vi ska resa upp högst upp på berget Karmel ovanför platsen där de tror att slaget mellan Elia och de 850 Baalsprofeterna ägde rum. Vi fick välja mellan att åka till Caesarea eller Karmel och vi valde Karmel. Vi upplevde att något väntade på oss där och det var lite bråttom för vi hade avtalat möte i Ashdod vid 16.00. Det är ju där Israel finns, Israel Porter som har besökt oss här. Han är pastor i Ashdod. Vi står där längst upp och ser ner över den platå som kan vara den platå där offeraltarna byggdes upp samt skådar ut över den enorma dal där Johannes beskriver att världens armé ska mötas i Uppenbarelseboken 16:16, precis innan Jesu återkomst. Och sen citerar han här från Kungaboken 18. Och det är väl första Kungaboken vill jag minnas som detta står i, va? Då står det så här. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det föll de ner på sina ansikten och sa: Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt inte en enda av dem komma undan. Då grep de dem och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Elia sa till Ahab: Bryt upp, ät och drick, för jag hör suset av regn. Hans undervisar när han står där uppe då, va, på berget från Kungaboken 18. En uppenbarelse som han själv har fått motta för sin andlige fader Erling. Ett budskap han mottog under hård andlig kamp. Detta är en jättespeciell plats för oss alla tre. Gud har lett oss dit i olika stadier av våra liv. Men det bildas en andlig enhet mellan tre olika samfundsgränser där på platån. Det var nog profetiskt det med. Bibels undervisning gör scenariot på berget högst levande. Elia på Karmel är ett av mina favoritställen i Bibeln. Och vi dyker djupt ner i berättelsen och Guds ord öppnar smörjelsen. Då säger Hans: Sebbe, du är en av de tydligaste rösterna i Sverige idag som ropar ut att du hör suset av regn. Då minns jag plötsligt att när jag satt på ett flygplan och läste samma kapitel på engelska så kom vers 41 liksom ut ur kontexten och repeterades om och om och om igen på engelska för mig i veckor. Min fru kan vittna om detta. And Elijah said to Ahab, go eat and drink for there is the sound of a heavy rain. There is the sound of a heavy rain. Där upplever vi alla tre starkt att det är dags att be. Hans och Dan börjar be för mig. Och jag faller ner på knä av Guds kraft med huvudet mellan knäna. Vi befinner oss alltså på Karmels topp. Och så citerar han igen från första Konungaboken 18. Då reste sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Hans och Dan står och talar ut väckelse över Sverige. Och Hans talar profetiskt ut att denna sommar och tältkampanjerna kommer att starta en ny våg av väckelse i Sverige. Då kommer Guds ande över mig på ett sånt starkt sätt att det är helt makalöst. Plötsligt ser jag det stora tältet framför mig. Ovanför tältet hopas mörka, kraftfulla moln. Mäktigare och kraftfullare moln har jag aldrig tidigare sett. De hopas i fart och styrka och exploderar i ett regn av en intensitet jag aldrig tidigare skådat. Regnet fullkomligt dränker marken och piskar ner över tältet. Himlen är mörk och regnet är nästan svart och människorna där nere vid tältet hukar sig i försök att skydda sig och bäva inför himlens styrka. Herre, jag ser det och gråter okontrollerat. Plötsligt brister himlen upp i en ljus cirkel precis ovanför tältet. Jag ser änglar som marscherar och cirkulerar kring cirkelns linje och ett strålande vitt timmers ljus av en skönhet och kraft jag aldrig tidigare sett strålar ner över tältet. Regnet som nyss var mörkt är nu ljust och förlösande. Jag ser regndroppar av ljus, men det regnar fortfarande med kraft. Människorna i tältets ansikten börjar stråla av frihet och glädje Och de ställer sig under det himmelska regnet som sköljer över dem och lyfter sina händer, skrattar och prisar Gud. Regnet tvättar dem rena från allt mörker. Jag blir kvar med ansiktet mot marken en lång stund. Jag reser mig upp som en förvandlad man. Dan står fortfarande och ber och Hans har ensam gått iväg för att söka Gud efter tilltalet. Gud kommer att sända sitt himmelska regn över Sverige. I hear the sound of heavy rain. Sebastian Staxet, 8/6/2019, Jerusalem. Ta emot den hälsningen. Inte bara från Sebastian, men ta framförallt emot den som ett tilltal från Herren. Vi står inför någonting nu som kommer att skrivas om under många år framöver. Som säkert kommer att dissekeras, för så är det med allt det som Gud gör. Men vi tror att vi har fått den otroliga nåden och outsägliga förmånen att få vara med i ett starkt skede, starkt verk av den heliga ande. Att det är nu. Det är nu vi kliver in i detta. Det är nu som de ord som Gud har talat, det är nu som de ska gå i fullbordan. När Bibeln talar om regn och anknyter det till den heliga ande, då brukar det talas om höstregn och vårregn. Jag tror att om du läser Bibeln att du känner igen det. Det har inte så mycket relevans för oss, för här tycker vi att det regnar mest hela sommaren som regel, utom i fjol då. Men i Medelhavsområdet, i synnerhet i Israel där, så är det här med höstregn och vårregn någonting väldigt tydligt och väldigt viktigt förstås. Det finns två regntider. Höstregnet som vattnar höstsådden och vårregnet som vattnar vårsådden, kan man säga. Men vårregnet får ju allting att explodera och det leder fram till väldigt stark skördetid. I morse kom jag i min bibelläsning till 5 Mosebok 11 och jag tyckte att det anknöt väldigt mycket till det här. Så jag vill läsa några verser där, 5 Mosebok 11 ifrån vers 13. Om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag ge regn åt er land, åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag ska ge din boskap gräs på din mark och du ska äta och bli mätt. Men se till så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillbe dem. För då ska Herrens vrede upptändas mot er och han ska stänga himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er. Ni ska lägga dessa mina ord på ett hjärta och ett sinne och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar så att ni och era barn får leva länge i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem så länge som himlen välver sig över jorden. Det här kapitlet har som rubrik välsignelse och förbannelse. Och vi som lever nu, vi vet både att det är omöjligt för oss människor att leva upp till Guds standard, att hålla alla buden och att därmed komma i åtnjutande av den fulla välsignelsen. Men vi vet också att Jesus Kristus är den som har fullgjort och fullbordat lagen. Så därför så kan vi inte tillämpa de här bibelorden i en direkt mening, vilket är underbart, men vi kan ändå tillämpa dem. Därför att om vi lyssnar till och sätter vår tilltro till och lever i enlighet med Guds ordet, då kommer välsignelserna som en följd av det. Inte för att vi förtjänar det, men därför att vi sätter Guds eviga rådslut, Guds eviga planer i rörelse. Vi sätter dem i funktion. Därför att Gud vill arbeta och har bundit sig till att arbeta tillsammans med oss. Och därför så, om vi nu applicerar det på vår tillvaro idag. Om en månad eller om 4 veckor ska jag säga, så är det sista dagen på tältkampanjen. Om inget oförutsett inträffar, vilket vi inte skulle ha något emot. Men då är vi i en speciell tid. Och frågan är, om vi nu tittar på det här ordet och vi sätter det i samband med den heliga andes utgjutande med vårregnet som leder fram till skörden. Vi förstår nog analogierna här, tror jag. Det är inte så svårt att göra de här kopplingarna. Då är det betydelsefullt att du och jag lyssnar på, tar till oss Guds orden, sätter vår tilltro till dem och inrättar våra liv efter dem. Att vi låter det prägla våra liv. Han säger ju här att du ska lägga dem på hjärtat. Du ska lägga dem på sinnet. Du ska binda dem på handen, det vill säga det ska prägla dina handlingar. De ska vara en påminnelse på pannan. Det präglar vårt tänkande. Och så är det viktigt att barnen får tag på detta. Och du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Det vill säga att du ska rama in hela ditt liv. Och då får ni och era barn leva länge i det land som Herren, er Gud, har lovat era fäder att ge dem. Så här har vi detta regn och vår möjlighet att få det att regna. Och vi måste ta den här möjligheten, menar jag. Vi måste ta den här som en konkret utmaning från Gud. Och det har kommit fram de senaste söndagarna här. Jag vill bara påminna om det. Jag tycker det har varit tydligare och tydligare. Det faktum att om man, som jag till exempel, har levt med Guds löften om en andeutgjutelse, om en väckelse, om ett uppvaknande, om en skörd. Om man har levt med det länge, så är ju förstås risken att man tänker, ja, det är inte riktigt än. Det är inte riktigt än. För att så har det ju varit så länge. Det har varit så i årtionden faktiskt. Ja, det kommer. Men vi förlägger det någonstans i framtiden. Och då binder vi ju liksom upp Gud. För Gud vill arbeta tillsammans med oss. Så vi behöver ta det som är vårt hopp. För det tror jag är allas vårt hopp som är här idag. Hoppet om att Gud på nytt ska förbarmas över Sverige. Att han på nytt ska utgjuta sin ande. Att han på nytt ska dra många människor till sig. Vi behöver ta det hoppet. Och vi behöver göra anspråk på det och säga, nu är det inte längre framtid. Nu är det nu. Nu sätter vi vår tro till detta. Nu är det ett faktum. Nu arbetar vi som om detta är för handen idag. Och då tror jag att vi kan medverka med Gud på ett sådant sätt så att han kan utgjuta sin ande. Så är det ju då pingst, och vi betonar ofta de individuella vinsterna eller välsignelserna med pingsten, vilket är helt i sin ordning att göra. Vi talar om att alltså personerna, kan bli uppfyllda utav Guds ande, kan bli döpta i den heliga ande, kan som ett av flera tecken få tala språk som vi inte själva känner till, tala i tunga som det heter. Och ofta lägger vi betoningen där. Jag skulle vilja dra betoningen lite åt ett annat håll den här dagen. Inte få ta bort ifrån den sanningen. Den heliga ande är för dig personligen. Han är din personliga hjälpare. Han har gåvor som han ger till dig personligen och som han vill ska fungera i ditt liv. Men det finns också större dimensioner. Tittar man på pingsten och den första pingsten, så vet vi från Apostlagärningarna 2 att den skedde i samband med en stor högtid i Jerusalem. Det var människor från många olika håll av den då kända världen som var samlade i Jerusalem. De var samlade där därför att det var en speciell stor högtid. Och du får ju hela den här dimensionen då med de olika språken. Men de hörde sina egna språk tala. De hörde om Guds förunderliga gärningar på sitt eget språk. Många av dem var konverterade. De var proselyter, det vill säga de hade blivit judar. De var inte födda judar, men de hade blivit judar. Och de hade åkt till Jerusalem för högtiden. Vad var det då för högtid? Det var högtiden Shavuot. Och Shavuot firas nu idag i Jerusalem och i Israel. 8-10 juni så är det Shavuot, så det sammanfaller. Det gör inte alltid det, men det gör det i år. Och den firades egentligen av två anledningar. Och båda de anledningarna har bäring för den helige andes utgjutande och så vidare. Men jag vill nämna om tre olika saker som pingsten och helige andes utgjutande så att säga är ett svar eller ett statement ifrån Gud. Och det första går tillbaka ända till Babels torn. Vi vet att Babels torn, historien är ju att människan ville göra sig ett namn. Människan ville nå upp till himlen. Människan ville på något sätt jämställa sig med Gud. Det fanns någonting i människan som strävade efter, som kände att det inte är tillräckligt. Vi måste bygga här. Vi ska nå upp till Gud. Och så kliver Gud ner och ser på detta och säger att det är fantastiskt vad de kan åstadkomma, men det är inte jag som vill detta. Och så sker en förskingring av människorna. Det sker också en språkförbistring. Alla talade samma språk. Det var ett folk talade samma språk fram tills dess. Men där så blir det olika språk och de skingras ut över världen. När Gud utgjuter anden på den första pingstdagen, då är det så att säga en vändning på den situationen som uppstod vid Babels torn. Återigen så blir det ett språk och återigen så börjar ett församlande. Precis som det har varit ett förskingrande så börjar ett församlande. Och det får sig sitt konkreta uttryck i församlingen som har sin födelsedag där. Det andra, och det där det är ju inget att fira så att säga. Så judarna vill ju inte fira Babels torn. Det är ingen som vill göra det. Däremot så firar de av två andra anledningar. Och de lärda judarna, de är ju väldigt lärda, de tvistar om vilket som kom först. Men det ena är om lagens givande, som ju går tillbaka till Sinai när Mose tar emot lagens bud. Och det andra det är med egentligen har med skörden att göra. Om vi bara tittar väldigt kort på de två händelserna och tittar på lagen. När lagen gavs så blev ju så att Gud anförtrodde lagen, som ju var ett slags, kan vi säga, ett förstadium, en nödvändighet för den slutgiltiga frälsningen. Det ger Gud till det judiska folket. De utmärks på grund av att Gud har anförtrott dem detta. Samtidigt så läggs ju detta på dem. Det är så de judarna upplever det. Gud har lagt det här på oss. Därför så talar de inte om mottagandet av lagen, utan de talar om Shavuot, som högtiden heter då, som utgivandet av lagen. Därför att Gud la det här på dem och de har aldrig klarat av att riktigt leva upp till det. Och det var väldiga manifestationer, precis som det var på den första pingstdagen. Så steg Gud ner, står det, på berget Sinai. Och det skakade och det rök och det dånade. Och folk var alldeles förskräckta. Och folk agerade inte i enlighet med vad Gud hade befallt dem vid det där tillfället. Vilket gjorde att 3000 män dog den dagen i samband med att lagen gavs. Och vi vet ju att lagen, den ger kännedom om synden och lagen dömer synden. Och syndens lön är döden. Men så kommer den första pingstdagen. Och helt plötsligt så är det någonting annorlunda som kommer. Istället för lagen så blir nåden förlöst. Och nåden, den förlåter istället för att fördöma. Och den dagen, vad hände? 3000 människor får nytt liv. Andligt liv, de blir pånyttfödda. Så att där händer någonting. Så, och Gud, hos Gud finns ju inte det här med slumpen. Eller åh, vilka lyckliga omständigheter som verkade vara här just nu. Utan Gud har ju planerat allting långt, långt i förväg. Så att pingsten hamnar precis på Shavuot. Det finns en uttalad och väldigt tydlig tanke hos Gud med det. Det andra som judarna firar då, det har med, som sagt var med skörden att göra. Och de kallade det också för veckohögtiden. Och det har att göra med att det har gått 7 veckor ifrån Passover. Nu snurrar det med alla språk i huvudet. Påsk alltså. Då har det på grekiska har det fått namnet Pentekost. Som vi känner igen. De pingst på engelska då. Och Pentekost betyder 50 dagar. Och 50 dagar efter påsk så kommer alltså pingstdagen. Och när pingstdagen, eller Shavuot kommer ska vi säga då, om vi håller oss först i den judiska kontexten. Då bär man fram förstlingsfrukterna. Det vill säga det är det första utav skörden. Och det är väldigt viktigt att Gud ska ha det första. Om du läser i Bibeln så kan du se det på väldigt många ställen. Den förstfödde har en speciell signifikation inför Gud. Det första utav frukten. Redan Abel, den typ tredje personen i världshistorien. Han bär fram förstlingen utav sin jord. Det förstfödda utav jorden. Och det där har judarna varit noga med. Det är ju en princip som till exempel bär upp tanken om tiondegivande. 10% som Bibeln säger att det tillhör inte oss utan det tillhör Gud. Det är inte de sista 10%. Utan det är de första 10%. Och de ger vi först till Gud. Och då öppnar han himlens fönster och låter riklig välsignelse komma över oss. Så då firar man det. Men vad firar man också? Man firar att nu börjar skörden. Och det är verkligen någonting att fira i ett jordbrukarsamhälle. Vi är ju fjärran ifrån det nu. Men i ett jordbrukarsamhälle så är man ju liv, själva livet beror på skörden. Skörden är det viktigaste som finns för en bonde. Det är liksom inte bara, ja det skulle vara roligt om vi får lite skörd. Vi måste ha skörd. Utan skörd går vi under. Och då är ju vi andliga jordbrukare får man säga. Vi är satta att bruka den andliga myllan här i Sävsjö och i våra egna liv och i det här landet. Och vi behöver drabbas av samma desperation. Vi måste ju få skörd. Vad är vi annars för bönder va? Totalt värdelösa. Och det är ju själva livsuppehället, livsbetingelserna som bor i detta. Så därför förstår man att detta historiskt var en otroligt betydelsefull högtid. Och som sagt var den efterföljs ju då utav tider av väldigt intensivt skördarbete. När den första pingstdagen så kommer så pekar den entydigt precis åt samma håll. Vårregnet har varit och det har satt sprutt på allting och i och med pingsten så börjar en ny skördetid i den här världen. Den helige ande blir utgjuten och Jesus sa, när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Först i Jerusalem, i Judén och Samarien och sen in till jordens yttersta gräns. Där är vi idag vänner. Vi är i denna skördetid och nu går vi, tror jag, väldigt konkret in i ett skördarbete. Vi är på ett sätt förberedda. Vi har pratat om det när vi startade församlingen för 30 plus år sedan. Då drivs vi av en övertygelse om en nära förestående skörd. Och den har fortfarande inte kommit. Men på något sätt tror jag vi kan se Guds vishet och Guds ledning i detta. Om vi nu talar om vårt lilla sammanhang här. Att när vi började, då var vi bara några få. Alla var samma generation. Nu har vi arbetat. Nu har vi alla generationer i församlingen. Vi har byggt genom Guds nåd. Så har vi byggt vidare på den grund som blev lagd. Och nu finns någonting som kan bära upp, åtminstone mycket bättre än för 30 år sedan, som kan bära upp och ta hand om en skörd. Så därför så på ett sätt är vi förberedda. Vi är förberedda som kristenhet i så mått att det har varit en växande desperation inom kristenheten. Vi är fler som ropar till Gud om förändring. Utvecklingen i landet har i allt väsentligt har gått neråt. Det har gått bort ifrån Gud, bort ifrån Guds principer, bort ifrån det vi kallar för kristna värden och inom alla områden nästan kan man säga. Så på det sättet kan man säga att vi också är förberedda. Men det jag tror Gud pekar på, det är ditt och mitt personliga liv. Därför att det finns en så avgörande viktig dimension i att du och jag gör oss redo för skörden. Min far var aldrig någon storbonde. Det lät sig inte göras ute i Krokshylte. Det var mest skog och mosse. Men det fanns ett antal åkrar och där odlade vi både det ena och det andra. Och det fanns ett antal djur som skulle mättas och så vidare. Men jag vet ju att när det var närmare sig skördetiden, då var det en väldigt speciell tid på året. Det föregicks av minutiösa förberedelser. Man tog fram slottaggregatet till exempel, smörjde upp det. Det var precis som allting annat så hade min farfar uppfunnit olika redskap där, byggt om, modifierat. Så vi hade en gammal slottemaskin som hade gått bakom en häst men som hade byggt om så den funkade ihop med en traktor. Det gick alldeles utmärkt, men det var inte bara att plocka ut den en dag. Utan den skulle ju putsas upp, göras i ordning, smörjas upp, slipas, knivarna, alltihop. Det här. Och så var det genomgående med alla redskapen. Det behövdes en beredskap. Allt fokus lades på, nu är det tid för skörd. Det var inte, jag tror vi ska ta en vecka semester nu. Det var liksom aldrig, det var aldrig på tal. Utan det var nu fokuserar vi allesammans fram emot. För det här är det viktigaste på hela året. Och sen så kom då skördetiden och omständigheterna var kanske inte alltid optimala. Men när väl tillfället gavs, då gav alla allt. Alla var ute. Även när min farmor och farfar var gamla så var det fullständigt självklart. Kör vi hö så ska de vara med. De kanske inte behövde stampa i lasset som det hette. Det vill säga trampa ner höet så att man fick på tillräckligt mycket. Men nog var de med, om inte annat så räfsade de efter. Alla togs i anspråk. Och det är fullständigt naturligt. Därför att det är en period. Alla vet att det är en period. Och det är väldigt viktigt att bärga in så mycket man kan. Därför att det behövs. Det utgör fod till djuren, det är, beroende på vilken skörd det är så är det också kanske mat för oss. Och det är försörjningen så att säga för hela familjen, för hela hushållet. Så har det ju funkat i århundraden. Det är vår tid nu som barnen växer upp och inte fattar att den där köttbiten de äter att den faktiskt kom från ett djur. utan om jag vet inte vad de tror att det har växt i en affär någonstans. Men principerna, de är precis fortfarande, de är fortfarande precis på samma sätt ska jag säga. Och i den andliga världen så är det en kort förberedelsetid vi har nu. Där vi behöver slipa vapnen, där vi behöver ställa in fokuset. Där vi behöver förstå att det handlar om skörden nu. Det handlar inte om sommaren, det handlar inte om att få vila. Vi tror att Gud ska ge oss det vi behöver, självklart. Men vad det handlar om, det är att det är en skörd som väntar på oss. Och det är det som är pingstens budskap i mångt och mycket. Det är därför som den helige ande kommer till oss. Han kommer till oss inte för att vi ska göra härliga upplevelser. Inte för att vi ska ha saliga möten. Han kommer till oss därför att han vill använda oss i skörden. Och det vill Gud göra i den här skörden. Han vill använda dig. Du behövs. Du är viktig. Du har någonting som inte jag har. Du har någonting som inte Sebastian har. Den som sitter bredvid dig har någonting som inte du har. Alla behövs i skördarbetet. Och jag bara önskar att det här skulle drabba oss allesammans. Jag kan säga att drabba inte bara vår församling, men att det skulle drabba Guds folk här i bygden. Och jag ser att det håller på att hända. Mer och mer väcks den här medvetenheten. Och det är så... Det är så välgörande att se, därför att en sak som händer, det är att fokus går bort ifrån oss själva. Fokus tas bort ifrån liksom hur jag har det och vad jag behöver och hur viktig jag är. Och istället så kommer fokus på andra människor. Och det är en frälsning bara i det alltså. För är det något vi behöver bli frälsta från så är det oss själva. Jag tänker på i anknytning till det och vi kan knyta ihop det hela där innan vi samlas för dop här ute. Så tänker jag på det som står i Andra Timoteusbrevet. Och det första kapitlet. I den sjätte versen. Andra Tim 1:6. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Att behärska jaget, det är något otroligt vackert och betydelsefullt och i vår tid särdeles nödvändigt att vi behärskar jaget. Och det hjälper oss den helige ande med. Han påminner oss om Jesus istället. Vi är så bra på att påminna oss själva om oss själva, så det behöver vi ingen hjälp med, men vi behöver hans hjälp och vi får hans hjälp. Han påminner oss om Jesus. Han påminner oss om Jesu hjärta. För de förlorade, han påminner oss om Jesu makt att förvandla den mest förtappade själen i hela världen. Han påminner oss och hjälper oss så att vi har ett rätt fokus. Och det gör han i dessa dagar och han gör det därför att vi går emot skörden. Och allt folket sa, amen. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi bara be den helige ande om den hjälpen? Be att han hjälper oss att fokusera på det som han fokuserar på. Men också ta emot av den utrustning som han ger. Och då skulle jag bara vilja att om du är här idag och du inte är döpt i den helige ande. Då vill jag tro tillsammans med dig att du ska bli döpt i den helige ande idag. Om inte du talar i andra tungor eller nya tungor. Så vill jag be och tro tillsammans med dig att du ska få tungotalet den här dagen. Och om du säger, ja, jag tror jag har den helige ande, men det är inte så mycket han märks. Då vill jag be och så vill jag tro tillsammans med dig att han ska märkas mer i ditt liv. Att du ska känna, det är verkligen den helige ande som leder. Det är verkligen den helige ande som visste om det här och som förberedde det här. Och jag har bara ett sånt banalt exempel, men för mig betyder det ganska mycket. Jag var för ett par veckor sedan i Nairobi. Jag skulle tala till ett gäng med pastorer och ledare. Och jag hade förberett, jag frågade pastor Benson, vad är det du vill jag ska tala om? Jag hade fått 4 punkter. Jag hade förberett det, men så när jag kom på kvällen innan och kom till hotellet och packade upp, så hade jag ju, eftersom jag skulle åka till Afrika, måste man ju ha med sig en liten fågelkikare. Så jag hade med mig en sån här minimal fågelkikare. Och så plockade jag upp den och så bara kom det till mig att jag skulle tala om fokus. Fokus och perspektiv, det beror ju på hur man vänder kikaren så. Men betoning på fokus då, jag insåg att jag skulle kunna applicera den tanken på flera av de områden som han hade bett mig att beröra. Som hade med balans mellan församling och familj och generation och så vidare. Så jag liksom gick och ruvade på det där. Ska jag använda det här? Ska jag inte göra det? Och på morgonen så bara levde det där kvar hos mig. Och sen när jag skulle åka så stoppade jag ner den där lilla kikan i min portfölj. Och så drog vi iväg. Och eftersom det var Afrika, vi skulle börja vid 9. Vi kom väl dit vid 10. Då var det 4 som hade kommit. Men det är ju ingen ko på isen där, va? Det finns ingen is i Afrika förut. Mer på Kilimanjaro. Vi började väl vid 11:30 tror jag sen, eller vad då, kom igång. Men emellertid, då fanns det 4 där. 2 höll på där fram med dånande musik förberedda. Och så var det 2 äldre gentlemän, 2 pastorer som satt längst ner. Så jag gick och hälsade på dem, festen ena. Och Mungu Akubariki, som använder de få swahili-ord man kan. Och sen när nästa, och musiken håller på då, dunke, 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 så här. Så att vi skriker ju mer eller mindre till varandra. Och så när jag tar nästa man i hand så reser han sig upp. Och så tittar han mig rakt in i ögonen och säger, focus. Focus is very important, but it's hard to maintain. Ungefär så där sa han. Och då tänkte jag, men detta är ju helt otroligt. Han hälsade inte ens. Han säger bara, fokus. Jaha, men undrar om jag kanske möjligtvis ska ta den vägen då. Nej, det behöver man ju inte undra, eller hur? Utan man vet det. Och så vill Gud förstås leda oss hela tiden. Han jobbar allt vad han kan för att göra det. Men många gånger så har vi för bråttom, eller vi orkar inte lyssna, eller vad det nu än är. Det är för mycket annat som stimmar. Så vi missar det. Men om du säger, jag längtar efter att få leva mer på det sättet. Jag längtar efter att få vandra mer i de gärningar som Gud har förberett för mig. Då vill jag be och tro tillsammans med dig att du ska få uppleva detta. Men vårt fokus i alltihop detta, vad är det? Skörden tänkte jag ju på denna gång. Jesus är alltid rätt svar i kyrkan, jag vet det. Men fokuset som vi har här nu, det är Jesus och skörden. Ja, precis. Amen. Halleluja. Kan vi be tillsammans? Fader i himmelen, vi vill bara tacka dig. Tacka dig för att när du agerar och handlar, då är det aldrig någon slump inblandad. Utan du är så medveten, du agerar så i enlighet med dina planer. Dina planer är fullkomliga, Herre. Du har redan tänkt på allt långt i förväg. Vi tackar dig, Herre, att vi får leva i förvissningen om dig. Att vi är här därför att det är din uttalade vilja att vi ska vara här. Och vi är här i den här tiden därför att du har tänkt någonting för oss just för denna tid, Herre. Och därför så vill vi bara öppna våra hjärtan och våra sinnen nu, Herre, att inte vi är ledda eller påverkade varken av hur vi känner det för tillfället eller de erfarenheter som vi har gjort, utan att vi kan vara ledda och påverkade bara av ditt ord och bara av din ande. Och Herre, detta vill vi be denna morgonen. Vi vill välkomna dig, helige ande, du som enligt Jesus skulle komma för att hjälpa oss. Åh, helige ande, vi behöver så mycket din hjälp och vi längtar så mycket efter din hjälp. Och här jag vill bara be för den som inte är döpt i den helige ande. Jag tackar dig helige ande att just nu så vill du bara komma över, om det finns någon sådan här, så vill du komma över den eller dem. Helige ande, du kommer med din kraft, du fyller dem och du låter det flöda över. Och här om det finns människor här som inte talar i tungor men som längtar efter dig. Helige ande, då vill jag bara be dig. Bara låt dina gåvor få bli förlösta den här förmiddagen. För skördens skull, Herre. För skördens skull så ber vi att dina gåvor ska komma i funktion. Och helige ande, jag ber också för oss allesammans. För jag tror vi bär samma längtan inom oss. Vi vill se mer av dig, helige ande. Vi vill gå dina vägar. Vi vill känna att vi är ledda. Att vi vandrar i det som är förberett från himmelen. Därför så ber jag bara, helige ande, kom över ditt folk den här dagen. Låt din smörjelse bara få vara förlöst över oss allesammans. Vi tackar dig, helige ande, för smörjelse som bryter oken. För smörjelse som lär oss allting. För smörjelse som banar en väg. Helige ande, kom över ditt folk den här dagen. Vi ber för oss som är här, vi ber för alla som kallar Guds kraft för sitt andliga hem. Vi ber också för alla de som tillhör din kropp här i bygden. Kom helige ande, kom över dina barn den här dagen. Vi längtar efter dig, vi ropar efter dig, vi törstar efter dig. Vi behöver dig. Åh Herre, vi behöver dig. Jesus Kristus, om någon törstar så kom till mig och drick. Och här är vi törstar, vi bara vill dricka, vi vill bli uppfyllda. Vi längtar efter andens fullhet, andens överflöd. Det löftesland, Herre, som är förknippat med den helige ande. Vi vill kliva in i det med allt vad vi är, med allt vad vi har. Vi vill inte leva av egen kraft, vi vill inte leva efter våra egna idéer och planer. Vi lägger ner allt sådant, vi aktar det som är avskräde. Herre, vi sträcker oss mot det som är din kallelse och som hålls framför oss i Kristus Jesus. Vi sträcker oss efter den här dagen i Jesu Kristi namn. Och vi tackar dig Herre att du rustar ditt folk. Du rustar ditt folk för skörden. Tack Herre för skörderedskap som slipas den här dagen. Tack Herre för kraft Herre som kommer där kraft behövs. Tack för vishet som ges där vishet är av nöden. Herre, tack för ljus som lyser, där ljus behöver lysa. Vi tackar dig helige ande att du rustar ditt folk för det som ligger framför. Halleluja. Vi tackar dig Herre att vi får leva i den här tiden. Vi tackar dig Herre för att du vill använda oss i den här tiden. Hjälp oss Herre att se det du ser. Att fälten har vitnat till skörd. Hjälp oss Herre att bära samma hjärta som du bär. Om det så bara är en. Att vi går efter den. Hjälp oss Herre. Koralavashikirialamaha.